Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du snackar någonting om att du har blivit fått utbränd
utmattningssyndrom. Och min läkare säger att precis den här typen av poddar med Anis Donde Minna ska du säga nej till. Det är massor med folk här. Jag trodde det bara var ni två i en källare, men det är liksom vad är det? Det är som 17 pers här.
Jag bara brukar säga att vi är arabernas Alex och Sia.
Ja, precis. Ja, det är precis. Det får ni faktiskt lägga av med.
Sverige, vi har samlats för att återigen skriva lite av en historia. Den 6 december kommer hädanefter vara igenkänd som den internationella Behrouz Badr-dagen.
Lägg in i kalendern.
Lägg in i kalendern.
Blir det en röd dag
där? Det är röd dag.
Ingen halvdag.
Ingen halvdag. Nej, det är röd dag.
Det är röd dag.
Och det finns annan dag, Behrouz-dagen också, dagen efter. Det är ett nytt avsnitt av Då är vi igång. Det är näst sista avsnittet för säsongen. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Utan det finns gäster. Vi har ändå haft diverse storheter i den här studion. Allt från statsminister till världsrekordhållare till min storebror. Och Berras drömgäst. Berra, berätta lite nu.
Nej, men alltså vi pratade om så här drömgäster.
Ja, jag sa så. Zlatan.
Ja, och Zlatan, självklart. Jag är ju fotbollsfanatiker. Så det är klart att han också är en drömgäst. Men jag sa det, jag bara, om jag fick välja en person,
ja,
då hade jag velat hämta Alex Schulman. Och det är för att liksom, jag har följt hans podd sen liksom begynnelsen. Så det känns som att han är liksom som min, han är som min bror, fast han vet inte om det. Förstår du känslan?
Ja.
När det känns som att du har en bästa vän, fast han vet inte om det.
Ja.
Så att det känns så stort för mig att liksom så här få hit honom.
Ja.
För jag hoppas att vi kan liksom återförenas.
Ja.
Att han kanske kan överväga att liksom den här, ja, podden han har. Du kanske kan gå och göra det i tre former.
Berra Speke har ju en liten spaning om att han kanske är iranier också. Fast han inte vet om det.
Ja, det är så. Vi är iranier. Vi har ju lite förkärlek för att liksom vilja iranifiera folk.
Ja. Och i Berras ära. Jag gästade deras Alex och Sigges Prime-podd. Och i sändning så satte jag kniven mot strupen, skulle man kunna säga.
För att
i podden, den här podden, så skrev jag till honom och bara, tja, kan du gästa min podd? Och jag blev lämnad på läst. Och det här sa jag till honom. Och då fanns det ju ingen återvändo för honom. Med det sagt så har jag nu äran att presentera dagens gäst. Han är författare. Han är poddkung, programledare, kolumnist, skribent och en allmänt fin kille. Han är den ena halvan av Sveriges största podcast. Mina damer och herrar, den oändligt aktuelle Alex Schulman!
Välkommen. Vilken presentation.
Det känns som att det är meet and greet för mig.
Det är bara en golden circle.
Snabb bild, så måste jag vidare.
Han, vad säger du? Fan, vad säger du?
Hur är läget?
Ja, det är bra. Jag blir glad för det där. Det är alltid kul att prata med människor som... Ni är inte lite min generation. Visst är det väl så? Att ni är en generation under mig?
Mm. Jag tror jag är två.
Jag är 35 och Anis är 29.
Ja, men vad fan. Du är inte två generationer under mig. Jag är 46. Jag
identifierar mig som två generationer under.
Nej, men jag tycker det är kul. Jag skämdes för det där med läst. Det är alltid kul. Det är aldrig kul att bli lämnat på läst.
Nej, men det var värt det.
Men jag visste att det var någon skit på gång.
Ja.
Så jag vet inte, det ska jag inte,
ja, du trodde
på
att jag skulle ta upp våran beef.
Nej, men det är något sånt där skit.
Han skulle komma in och stå i tre jugoslaver här. Ja.
Och en iranier.
Men det är kul att du är här. Vi har väldigt mycket att prata om.
Ja,
som sagt, Berra är ju... Du är det enda han pratar om. Jag vet, det är inte ofta Berra fastnar på människor.
Nej, men alltså, Anis vet, alltså... Det finns serier, det finns grejer som händer. Jag kollar inte på något, jag lyssnar inte på något. Jag kollar oftast på sport.
Ja.
Det är det jag kollar på. Jag är AIK. Jag kollar på hockey och fotboll.
Han sitter på så AIK-forum.
Ja, men det är det jag gör.
Liksom. Det är jag
också. Ja, och jag, det är det jag kollar på. Men alltid när jag ska lägga mig, då lyssnar jag på Alex och Sigge podcast.
Spolar du också förbi Sigges lite längre tråkiga
babbel? Ja, men ibland, alltså han får ju också fina segment. Han har lite musik i bakgrunden. Ja, men jag håller med. Men alltså, ni har ju det här liksom. Ni kan ju få fram det. Alltså, det finns ju, er storytelling är otrolig.
Mm.
Sen, det ger mig lite ångest för att er research ni gör inför era poddavsnitt, de är på helt andra nivåer.
Ja, du har ju läst min bok.
Jag har läst min bok.
Vad tyckte du?
Jag tyckte, alltså, vad ska jag säga? Nej, men så här då, det är ju inte någon skönlitterär höglitteratur, och det vet du ju om.
Nej, det vet jag inte alls.
Det var inte det som var tanken med den. Jag älskade greppet att du hade varje kapitel började med att du skrev hur många nya
subscribers
du hade. Mm. Och jag tyckte om den historien som berättades. Det är ju en historia som ju är för väldigt många människor en otrolig historia. Alltså att läsa för mig också. Alltså att förstå hur man liksom makes it big 2000, alltså på 00-talet eller på 10-talet. Alltså i mitt fall, jag tänkte väldigt mycket på liksom hur det var för mig när jag slog igenom. Jag ville ju så gärna liksom bli publicerad, men det var ingen som ville ha mina texter. Och precis då som webben blev social, alltså bloggar kom. Och då förstod jag att om ingen vill publicera mig, då kan jag publicera mig själv. Och det är precis det som du också gjorde.
Ja.
Du liksom publicerade dig själv via din kanal. Så jag kände ett släktskap med dig när jag läste boken. Den är verkligen läsvärd, ska jag säga.
Vad glad jag blir.
Verkligen. Alltså, jag hatar mig själv nu för att jag började med att dissa den. Jag tycker att den liksom är jättefascinerande.
Kul, vad glad.
Och hela din historia,
det var inte vad jag förväntade mig, men det gläder
så den finns på Adlibris att beställa.
Ja, använd kod Schulman får ni 15% påslag. Men vi ska gå tillbaka lite i tiden. Jag vill gå tillbaka till stureplan.se.
Ja.
Bara både du och jag har ju haft våra tider i nattklubbsvängen.
Våra glansdagar.
Ja, jag var ju Stureplans DJ i väldigt många år.
Var
Magenta White Room, Pure, Ambassadör. Aha.
Okej, mycket på Vimals ställe.
Ja, mycket där. Och där fanns det ju stureplan.se. Det var där man gick in och hittade vimmelbilder.
Mm.
Det var så jävla stort förut där med vimmelbilder.
Ja. Och det var alltid kul när det stod så. Den här personen med vän.
Ja, exakt.
För då var den personen var skrot.
Jag vet. Och ibland så var det någon som hade skrivit bildtexterna som inte riktigt hade koll. Och då var det så här. Isabel Adrian med vän, och det var vännen Mats Sundin eller sådana. Ja, det var alltså pinsamt att gå in på barnen och man fick liksom ändra på de här liksom största pinsamheterna.
Men du var ju chefredaktör 2004-2005 stureplan.se. Mm. Och det här var ju 2004-2005 var ju före min tid på Stureplan. Och det här var ju också innan liksom Facebook och sociala medier. Blev stureplan.se det du trodde att skulle bli?
Ja, alltså det blev det väl, för att vi ville bygga upp en idé om att, alltså att komma till Stureplan ska vara ungefär som att komma till månen. Alltså vi ville bygga upp en myt om den här platsen. Och då tog man in mig där, för att jag hade verkligen ett utifrån perspektiv. Jag kom ju från Farsta, där du kommer ifrån, eller i alla fall bodde väldigt, väldigt länge. Och Ekerö, där du bodde. Där du är uppvuxen.
Du är liksom en mix av mig och
Men det är otroligt, för vi snackar om det. Vi har gått samma grundskola.
Jag vet, Träkvista.
Hur kan liksom jag inte också vara författare?
Nej, jag vet. Det är faktiskt jävligt. Men var bodde du någonstans?
Träkvista. Vet du, Knalleborg.
Knalleborg? Ja. Vad heter vägen?
Knalleborgsvägen.
Hette det Knalleborgsvägen? Blir du mobbad?
Ja, nu blev jag 35 år
senare.
Men vad bodde du? Men du är ett Statoil. Vid Väsby där heter det. Man åker upp där.
Statoil, just det.
Man åker upp där.
Ja, det hette ju Esso när jag var ung.
Åh, jävlar. Ja, men det fanns ju liksom längst upp där inne liksom, fanns det ju, det fanns Senapsvägen, Linvägen.
Bro, vad är det för hitta på område? Ja, men Senapsvägen och Knalleborg.
Jag bodde ju på alltså vid Rullerumsbacken.
Okay. Och då frågade om jag blev mobbad.
Nej, men det var liksom, det var som att det var en utvecklingsstör som hade namngivit de här hela området.
Men vart låg det någonstans?
Det låg nere vid vattnet.
Ja.
Och men jag har ju så länge pratat om liksom
Vid Lundhagen eller vad?
Nej. Ja, Lundhagen. Ja. Precis. Precis vid Lundhagsvägen.
Ah.
Så det var liksom man kunde gå ner mot vattnet. Mm. För här om året så åkte jag dit. För första gången sedan jag var barn. Mm. Och så gick jag ner för den här backen. Där jag alltid gick mellan skolan och skolan var så vi kom upp en backe, så gick man ner och då kom man ner mot vattnet. Och så gick jag ner från den här backen på en stig. Då kom jag fram till lyktstolpen som jag hade åkt in med min snow racer och slagit ut med båda tänder. Och sen gick jag ner mot vårt hus. Och, sen, och där var det. Och så gick jag upp och så ringde jag på.
Ja, just där du berättade i din podd.
Ja, och så öppnade en äldre man och så sa han, jag har väntat på dig.
Är det sant?
Ja.
Vem visste om att du hade bott där?
Ja, därför att jag hade ju sagt det i podden, men jag hade inte tänkt på det. Jag sa ju i podden ett halvår tidigare, jag ska fan åka till Ekerö. Mm. Och sen så, men när han sa det, han var helt vithårig, ser ut som Gud lite grann. Och så sa han, jag har väntat på dig, välkommen in. Och så fick jag gå runt i min barndom. Det var faktiskt helt otroligt. Mm. Och jag gick runt och hittade, jag försökte hitta artefakter liksom från när jag var ung. Mm. Och sen så gick jag ner, så föll jag på knä på golvet i köket. Och så hittade jag en, det var ett brännmärke i köket. Och då minns jag då, det var nämligen så att vi åt fondiv ofta. Ni vet vad det är.
Ja.
Eller,
smältost.
Ja, men det är precis.
Ja, men det är gryta man doppar grejer i.
Det kan vara smältost, men det är ostfondue. Men det finns också något som heter vanligt köttfondue. Och då är det olja som är väldigt varm. Som man doppar ner pinnar med kött i. Och då är det som att den friteras i oljan. Mm. Jättegott. Och en gång så... Och då är det en levande eld där. Så när pappa kom med den här grytan. Då var han alltid så här... Var försiktig, akta. Han var så, liksom, han var så uppe i varv. Liksom. För han tänkte, om man spiller ut lite olja så då börjar det brinna. Ja, och det hände då en gång. Det började brinna. Och jag blev så rädd. Och då så såg jag hur mamma bara flög upp ur stolen och flydde. Hon bara drog. Lämnade mig och mina bröder.
I brand?
Ja. Och jag bara, jag var alltså 7 år typ. Så jag bara tänkte, jag måste för efter mamma. Så jag lämnade också min lillebror. Som jag ändå kände att jag borde ta hand. Det är min uppgift att ta hand om min bror. Och det är min storbrors uppgift att ta hand om mig. Men jag bara, mamma sticker. Jag sticker efter henne. Så jag bara sprang också. Ner för trappan, för det var 2 våningar, alltså radhus. Ner för trappan. Och så tänkte jag måste hitta skor. Jag måste bara, hon kommer sticka nu. Men det hon gjorde var att hon sprang ner till hallen. Där det fanns en stor filt. Som man skulle springa upp och hämta. Och lägga över elden. Men, och jag hade så dåligt samvete då att jag hade liksom lämnat allt bara för att liksom, bara för att följa efter mamma. Och jag hade ångest på det så länge. Fram tills det att jag började fundera på så, vad var det för uppväxt egentligen? Där jag tror att min mamma bara sticker. Det vill säga, hon betedde sig på ett sånt sätt att hon var ju en flight-person liksom. Så jag har blivit lite mer förlåtande mot mig själv liksom, ju äldre jag blivit. Men i alla fall, brand, liksom, brand, den här lilla mörka fläcken på golvet efter branden fanns kvar. Då satt jag och så lutade mig över den. Och så följde jag i gråt över den här brandfläcken.
Det är så alltså.
Jag var så jävla starkt.
Fy fan, det måste kännas så sjukt att ändå komma tillbaka dit. Och så finns det liksom spår kvar.
Jag vet.
Det blir som att det måste kännas som att det var igår du var där.
Ja.
När du var där i det ögonblicket.
Nej, det var faktiskt helt sanslöst att vara där. Men jag menar, jag håller på med ju barndomen och sådär. Jag blev fascinerad av att höra att du hade bott där och du bott i Farsta. Malkomsbacken.
Det är en uppdelad version av dig. Ja. Du har Farsta och Ekerö här.
Ja, jag vet. Men ja. Du bodde lite i Beverly Hills kan man säga. Farstas Beverly Hills.
Ish. Och du bodde på Östermalm.
Nej. Jag bodde ju i liksom Bronx. Det var ju hårt där inne i centrum.
Men det är kul ändå.
Varje dag fick jag jagen av gäng.
Är det sant?
Ja, som sa att jag var rasist.
Ja, var du det?
Nej, alltså jag var inte alls, men det var ju det de sa.
Varför sa de
han är rasist när de sa om alla. För det var en anledning då att liksom spöa på en.
Ja, jag fattar.
Fan, vi har sprungit över det där torget.
Men det är också, det roligaste det hittills tycker jag, det är att du kände att du behövde förklara fondue för 2 män från Mellanöstern.
Han var inte fondue eller?
Ja, han var kebab.
Det var fel, ni vet vad fondue är?
Ja.
Ja, okej, det var dumt av mig.
Nej, det är väl roligt. Jag äter på fondueboden, det var väldigt
Ja, det var faktiskt kul.
Vad fick ni mycket kritik?
Det var ju väldigt objektifierande. Vi hade massor med format som hade varit omöjliga idag. Ett som var Stureplans snyggaste. Alltså den här veckan, här är de 5 snyggaste tjejerna. Mm. Alltså du vet, det här är bara 15 år sedan. Det känns som att det skulle kunna vara 50 år sedan. Mm. Det hade varit helt omöjligt idag. Mm. Och sen så var det ju väldigt mycket skvaller. Och det var, jag menar, vi var ju out there får man väl säga. Och sen så var det ju väldigt mycket hat. Alltså alla de som inte kom in på Stureplan. Alla de som har stått, som jag hade gjort liksom, från att jag var 18 till 25. i köerna utanför Sturkompaniet eller Spybar och se den här vakten liksom peka på alla andra utom mig. Ja. För alla dem så var det, måste det ha varit enormt provocerande. Ja, men det var i alla fall ett fenomen, men enormt stort. Och sen då, vad hände? Jo, vad kom? 2011, 10, 9, Instagram. Ja, och då var det bara borta. Mm. För varför ska man gå in och kolla på någon jävla hemsida? Ja. När alla lägger ut bilder på Spybar eller Sturkompaniet. Eller. Så att liksom på över en höst typ, så tvärdog Stureplan.
Men om Stureplan.se hade funnits idag, vad skulle man liksom skriva om nu?
Nej, men vad fan, ni får vara fel person. Jag har inte varit på nattklubb på... Jag är inte ute längre. Är ni?
Ja, det skulle jag säga.
Ni är DJ-er?
Till och från. Nej, jag DJ inte. Men Anders är ju ganska...
Jag är lite av en
diskjockey. Skojfrisk från DJ-båset.
Jag har inte gått Spybar.
Men jag skulle säga också att då på den tiden, jag var typ 18 då. Då var ju krogen... Det var ett annat forum, för det fanns inte Instagram, fanns inte sociala medier. Så var där du nätverkade, blev tillsammans med någon, hittade... Alltså det var där du hade ditt sociala liv. Mm. Det var ju verkligen så. Många levde ju för att, alltså inför helgen. Mm. Du jobbade, sen när helgen kom, då skulle du ut och roa dig. Mm. Det är inte samma sak. Men det finns ju appar och sånt där du socialiserar eller möter upp folk. Mm.
Men vad hände då när det lades ner? Vad gjorde du då?
Ja, vad fan hände? Jo, då... nej, men det var ju det bästa jag kunde göra egentligen. För att då så... kom det här ut i media och då så hade jag ju redan börjat blogga. Och jag vet inte om ni läste min blogg. Det kanske var före er tid.
Nej, jag var ingen. Nej.
Ja, men det var i alla fall Sveriges största blogg. De var väldigt, väldigt stor. Typ Skandinaviens största blogg. Och då så var det alla de här nya mediehusen, eller alla de här gamla mediehusen, Aftonbladet, Expressen. Det, alla de där var ju nyfikna. De ville ju vara med i liksom förändringen. I liksom YouTube-ifieringen av samhället och sådär. Och då tänkte de, det där är perfekt. Vi måste ha honom. Så att jag fick ju bud från alla möjliga kvällstidningar. Och då kunde jag liksom välja och vraka. Och då valde jag Aftonbladet.
Vad skrev du om då?
Jag skrev, det var en blandning av liksom att jag häcklade liksom kändisar. Samtidigt som jag väl kan man säga häcklade mig själv också.
Det fanns väl en inne- och utelista
På Aftonbladet
som är väldigt omtalad. Mm. Och jag kan tänka mig, för jag antar att du skrev om liksom människor som var ute och människor som var inne.
Ja.
Och det är ju liksom, jag kan tänka mig att det är...
Också något som inte skulle funka idag väl?
Absolut inte. Eller jo, det beror lite på tror jag.
Det skulle nog kanske inte funka på samma sätt.
Alltså man kommer ju inte ha några kompisar efter. Mm. Tror jag, om man har... Det är lite som typ, med alla skvallersidor på internet, som skriver om som kändisar och influencers. Mm. De måste ju liksom utstå hot och förtalsanmälningar och liksom det är ett jävla liv.
Nej, men det kan jag också säga, det har jag alltid varit imponerad av, alltså imponerad av dig, att du har tagit dig fram utan den där konfrontativa som ju jag hade för att liksom, nå ut i bruset. Ja. Så var det så jag uppfattade att man var tvungen att göra, alltså man var tvungen att liksom hugga lite för att liksom nå ut, för att bli någon.
Men jag började ju så.
Gjorde du?
Ja, med Joakim Lundell.
Jaha, det var före, det visste inte jag om.
Det var liksom det första jag gjorde som blev riktigt, riktigt stort. Och sen så var hjärnet varmt och då smed jag. Men jag var väl inte så lika, jag var väl inte så kontroversiell bara. Mm. Alltså kanske mitt första år så var jag så här, hade beef med folk och sånt. Och sen så insåg jag att jag är ju rolig kille. Jag tror inte jag behöver vara negativt laddad liksom. Men hur reagerar folk då när de hamnar på utelistan?
Nej, men det var ju folk som ville... Nej, men det hände ju ibland att
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst!
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses!
Det hände ju ibland att jag blev konfronterad. Men det var inte så ofta. Jag minns att det var någon gång jag hade skrivit om E-Type. Vet du vad det är? Men han hade hamnat på utelistan, antar jag. Och sen så kom jag in... Då skulle jag in på någon nattklubb. På Hell's Kitchen, heter det.
Finns kvar.
Finns kvar?
Ja.
Är det bra?
Ungt.
Ungt. Mm. Och då så sa nattklubbschefen som heter Ulf von Roth. Han sa, det är kanske ingen bra idé att du kommer in här idag. Därför att E-Type kom just och han sa precis till mig att om jag ser Alex Schumann så ska jag slå ihjäl honom. Ja, men då bytte jag bara.
Då gick du till dit.
Då gick jag till en annan.
Han är stor i type. Jag vill inte ha hans vingandes.
Ja, men jag måste ändå fråga så här. För det känns som att du har haft en kontroversiell sida. I alla fall när du var yngre.
Ja.
Att du liksom... Du skriver de här sakerna. Sen kanske du hamnar i sådana situationer. Men du fortsätter ändå att skriva de här grejerna.
Ja.
Vad är det som gör att du liksom
inte
släpper det?
Jag tror att jag har en... Det är någon... Det, är jag, här... jag vill gärna liksom växa upp. Man blir förälder. Man blir äldre. Och det känns inte lika viktigt. Eller det känns bara platt. För det är så enkelt ju. Att såga någon. Det är så otroligt enkelt.
Det är också effektivt.
Jag vet.
Alltså men, det skapar ju reaktioner.
Det gör det ju. Men det är inte svårt.
Nej, men det är lite billigt också.
Det är billigt.
Det är ju som att göra stand-up och dra tjockis skämt.
Ja, men det är
ju kul, exakt. Men det är ju den enkla vägen.
Man känner sig smutsig efteråt.
Ja.
Eller hur? Och det kunde jag också känna. Det kände jag mer och mer. Att säga, det här är... Det är så mycket... Vad han säger är desperat. Det är så mycket enklare att... Det är så mycket svårt... Så mycket enklare att förstöra än att bygga upp. Ja. Alltså när han sitter och spelar sin gitarr. Alltså finscen. Och... för mig så har den insikten också kommit. Samtidigt som jag då ändå känner att jag fortfarande har det där i mig lite grann. Jag tycker om att retas. Och vill inte helt göra mig av med det. Och jag tycker det behövs någon. Och nu säger inte jag att det är jag. Men i takt med att du till exempel, Anders, har fått dina framgångar. Då behövs det någon som är lite yngre. Som säger så här. Nej, men han är fånig. För det behöver du och det behöver vi. Alltså så här, det måste alltid finnas någon som kan sticka hål på ballongerna tycker jag. Men alltså, att göra det på ett sätt så att du inte blir ledsen eller sådär. Ja. Inte kränka någon och allt sånt där. Man måste ligga på rätt sida. Men jag tycker om liksom... Jag tycker ju att fortfarande att den här kändissamtiden är rätt förfärlig. Ja. På många sätt. Och jag tycker att det behövs en röst som ibland säger att den här kejsaren är naken. Ja. Jag säger inte att det är du som är naken. Men jag säger att jag tycker
nej,
jag om att...
Liksom,
och det håller jag och Sigge fortfarande på med. Det vet ju du. Mm. Att vi liksom vicklar av liksom fenomen i samtiden.
Men blir det inte så att du också får utstå mycket så här då, alltså att folk blir jävligt förbannade på dig och vill inte ha med det att göra så där? Eller liksom, det är ju hårfin gräns du vet, när det blir liksom det där eller folk tar det som mobbning eller kritik.
Men
eller...
ibland så känner jag bara att jag vill sparka sönder hela skiten. Mm. Alltså allting som är positioneringar för att behålla positioner. Att liksom, jag ibland känner jag att min fallhöjd har blivit så hög. Mm. Och jag aktar mig så mycket numera för att bli liksom cancelad eller för att bli... Men det här måste ni känna igen. Mm. Det är läskig tid. Ja. Och man vill inte stöta sig med någon därför att han liksom sitter i styrelsen för Dramaten. Han är en idiot, men han är ändå där. Mm. Om jag går på honom, då kommer han att blockera mig. För det är så många saker som man hela tiden... Liksom, som jag håller på att fundera på. Mm. Ibland känner jag bara att jag skulle vilja liksom, sparka sönder allt. Alltså... skjuta ut mig själv i omloppsbana.
Ja, jag kan också relatera till att det är väldigt lockande att för att man är ju så här, även om man gör sin grej och är glad allt där så är man ju lite på tårna.
Mm.
Man är ju liksom det är lite minfält i att vara offentlig idag eftersom att det finns en cancelkultur och allt där. Och tanken av att bara sluta fucking bry sig är väldigt lockande.
Ja, men jag, i samband med att jag började repa med Gustav Skarsgård, en pjäs på Dramaten i höstas, så började jag samtidigt skriva dagbok. Och en dagbok som var helt liksom, för inte den här ska vi aldrig publicera. Men den dagboken, när jag läser den nu, det är absolut bästa som jag har skrivit. Och det skulle bli det mest omtalade typ i Sverige på de senaste 10 åren. Därför att det är så mycket, det är sådana enorma uthängningar.
Ja, jag fattar.
Fruktansvärda. Alltså, det är makabra alltså. Ja. Och jag bara tänkte så här, fan, ska man inte bara trycka på knappen? Det vore så skönt. För då visste jag att så fort som jag träffar någon så behöver jag inte fundera så mycket. Har jag skrivit något om Anis? Har vi någonting? Då vet jag så här. Man utgår från att jag har gjort det. Och att du hatar mig. Att man, så här, man behöver inte liksom längre bry sig om någonting.
Nej.
Bli fri. Alltså det finns en dikt av Thomas Tranströmer som slutar. En dag ska vi känna dödens luft under våra vingar. Och bli mildare och vildare än här. Min dröm är att bli mildare och vildare än vi är just nu. Därför att jag liksom kan ibland avsky mig själv för att jag är så fast i den här liksom, geggan. Alltså, förstår ni vad jag menar?
Ja.
Men samtidigt så är det så här, men jag åtnjuter ju massor med fördelar, som ni också gör. Pengar kommer in som de ska, och liksom, man får stå på scener och ta emot applåder. Och, fina recensioner. Allt det där är underbart. Men jag liksom har mer och mer börjat hata det liksom mig själv i det här. Och jag skulle verkligen vilja hitta modet att ja, att bara
svinga.
Som sagt svinga, att sparka sönder det.
Men det är ju alltså så här, minns du att någon gång har konfronterat dig?
Ja, men det var ju, vad fan är det som, jo, vänta här nu. Jo, jag minns en gång Jakob Eklund, skådespelaren.
Ja, det är Johan Falk.
Johan Falk.
Vad fan, Helin.
Ja, just det. Jag hade någon gång, jag kommer inte ihåg detaljerna.
Men jag tror att Jonathan, vår producent här, har lite detaljer kring
om,
just
om det.
Ja,
för ja, kul. Jag finns det klipp eller det?
Nej, men du kan få berätta, John. Är du Mikael?
Ja, jag är Mikael. Ja.
Men du, förlåt. Alltså, men det här, det finns ett klipp. Det kan vara kul att lyssna på faktiskt. Ja. Men det är så jävla pinsamt för mig.
Vi kan på YouTube, eller? Då måste vi fiska upp det.
Alltså, vi kan ju prata om det så länge.
Annars kan jag skicka det till er efteråt.
Ja, vi kan lägga in post annars. Men det hade varit kul om vi kan se på det. Men det var ju just att han, du hade sagt att han var liksom en dålig skådespelare.
Jag hade väl haft honom på utelistan.
Ja.
Jag hade skrivit att han är en av de sämsta skådespelarna som finns. Typ. Och sen så hade jag glömt bort att jag hade skrivit det.
Och sen så hyllade du han när han kom in.
Sen satt jag i radion. Han kom in. Här är Jakob Eklund. Och jag bara, wow. Jakob, du är inte klok. Du är bäst. Och han bara, ja, vad konstigt. Jag tyckte nämligen att du sa att du skrev att jag var Sveriges sämsta skådis. Och det är svårt att resa sig från det.
Men vad känner du då? Alltså, vad säger man
nej,
då?
Men det är ju pinsamt på massor av sätt. Dels att jag är ju en hycklare. Mm. Alltså, jag är ju, alltså, vem är jag? Mm. Tänker jag ju. Vad tycker jag ens? Ja. Jag kan inte ens bestämma mig nu heller. Mm. Jag tycker fan att han är värdelös.
Men jag tycker och så kommer du träffa honom 2 veckor. Ja. Fan, du är skitbra skådis!
Ja. Men, nej, men jag tycker att han är bra. Jag tycker att han är skitbra också. Alltså, jag vet inte, var står jag? Alltså, återigen, man bara säger så mycket saker för att... För att överleva en social situation. Ja. När han kommer in där, då vill jag bara att det ska vara bra stämning. Ja, men du kan nog, någonstans så rimmar det med någonting som jag tycker. Men när jag skriver att han är sämst så rimmar det också. Men det går inte att förklara. Du sa att han var bäst av alla här och du sa att han var sämst av alla här. Det går inte ihop.
Det måste vara jobbigt också när han sitter där. Vad du än ska säga.
Alltså, men är du lite liksom så... Är du konflikträdd?
Nej, men jag är ju... Alltså så här... Jag har väl varit väldigt konflikträdd och aldrig vågat liksom ta konflikter liksom direkt. Ja. Men jag tror att jag har blivit bättre på det. Jag hade ju en period när jag liksom tänkte att jag ska fan ta tag i det här. Ja. Alltså alla de här fienderna. Och så kontaktade jag dem och tog möten. Liksom. Jag träffade Steffo Törnqvist på ett café. Och så här, hur ska vi göra nu? Liksom, och så träffade jag Marcus Birro. Jag vet inte om ni vet vilka de här människorna är. Marcus Birro, vet du med det?
Ja, absolut.
Fotbollskille.
Fotbollspodd och allting,
ja. Ja, men som vi hade bråkat så mycket. Och då sa jag så här, kan inte vi bli vänner? Och så jag liksom, det känns som att jag i alla fall på något sätt har försökt göra läxan och göra rätt och sådär. Men jag har haft långa perioder när jag var yngre. När jag var typ 30-årsåldern. Så jag är inte jätteung. Som jag tyckte att det var jobbigt med konflikter. Även om jag letade upp dem bakom skärmen.
Men det var ju så. För du hade ju Jakob Eklund i radio. Och han konfronterade dig för att du hade satt honom på din utelista. Mm. Och här så dog den här inne- och utelistan.
Ja, så kanske det var. Jag kom faktiskt inte riktigt ihåg. Men det här var ju ändå typ 10 år sedan. Men säkert. Jag kände ju länge då att... Den här utelistan och innelistan, det är verkligen en relik från liksom 90-talet.
Ja. Men det är lite som också så här, som att när verkligheten träffade dig och det inte längre var bakom ett tangentbord så bara la du dig platt.
Mm.
Lite som när jag bara lyssnade, du lämnade mig på läs, nu ska du resa min podd.
Ja.
Och då bara okej, vi bokar med en gång.
Ja, men vad fan ska jag göra när han kom... Han är med i min podd. Och sen så säger han så här, du lämnar mig på läst. Jag bara, ja just det.
Du frågade också, stod verkligen läst?
Han sa det till mina, han bara, alltså, jag ska vara med i podd med Alex. Så bara,
då ska jag, för han bara, svarar inte mig, då ska jag ta det live. Jag bara, ja, bra idé. Då måste han komma.
Men är det liksom, är det att det blir, för det finns ju en, någonstans en så här, en, det finns likheter med att du la ner den här ut- och innelistan. För du lämnar mig på läs någonstans av en anledning. Ja, men är det, blir det liksom jobbigt när det blir på riktigt?
Nej, men jag lämnar det på läs för att jag... Nej, men jag ju, om du har hört på podden så har du hört att jag har tappat minnet och blivit så här... Jag har blivit...
Det måste vi prata om. Du snackar någonting om att du har blivit fått, vet du det, utbränd...
Utmattningssyndrom. Och min läkare säger att precis den här typen av poddar med anestående minne ska du säga nej till. Och då säger jag absolut. Men det går ju inte. Om jag ber dig att komma till min podd, då kan jag inte säga nej till dig. Nej, men det går inte. Men så att jag säger nej till allt nu. Därför att jag måste liksom rädda mig själv lite, för jag håller på att typ gå sönder. Och jag...
Känner du så nu eller? Alltså att det...
Nej, men nu känner jag mig... Det här känns tryggt och bra. Men jag... Det är någonting med att jag... inte minns saker som gör att jag har blivit orolig. Alltså jag hade den här, jag kommer inte ihåg en mening som vi sa till varandra i den podden som vi gjorde, den här Prime.
Okej.
Jag minns ingenting. Och jag hade Emil Persson, jag vet inte om ni vet som jag förra podden, han var gäst också. Och då kunde jag inte ens minnas att han faktiskt har varit att jag varit i ett rum med honom.
Oh, men därför att du har haft mycket att göra, eller är det något speciellt?
Ja, nej, men jag hade en höst som var då, så här, jag hade den här pjäsen på Dramaten. Mm. Och sen så hade jag en bok som kom ut samtidigt som den här Brännade mina brev, filmen, kom ut. Och så hade jag min podd 10-årsjubileum, så jag var ute och live-poddade. Så det var fyra saker som gick, som var samtidigt. Och då gungade marken under mina fötter. Men nu känns det bättre, för nu är jag bara hemma och kollar på VM.
Uh-huh.
Och det är det enda jag gör.
Det är nice.
Och så åker jag hit och snackar med er, och sen så åker jag tillbaka, för det är ju match nu, alltså Marocko-Spanien, det vet ni. Om några timmar. Måste hemma liksom bygga upp den. Så att jag är som en jävla...
Det är som ett tidigt jullåg, kan man säga så.
Ja, jag är som en superloser alltså. Bara hemma och kolla på VM. Och duschar inte. Hygien är det som ryker först.
Okay. Ja, men vi kände det när du kom.
Ja, jag kan tänka mig det. Att det var ett tag sedan nu. Det var faktiskt länge, länge sedan jag duschade.
Är det så?
Ja. Så att det...
Det får du göra sen.
Ja, men jag borde gjort det. Jag vet, det är massor med folk här. Jag trodde det bara var ni två i en källare. Men det är liksom... Vad är det? Det är som 17 pers här.
Ja, och vi vet vad fondue är. Det är ja. Men, vi ska prata om lite böcker och sådär. Men innan vi gör det så vill jag prata om Paradise Hotel. För det är ju så att du har ju programlett Paradise Hotel.
Det är lite sjukt att
2010.
Jag skulle inte komma hit.
Vad, och det här tyckte både jag och producent Jonte var väldigt intressant.
Jonte tyckte det var skitkul.
Ja. Jonte har ju också producerat den typen av tv-produktioner.
Ja.
Men kan du berätta, vad fick du att ta det jobbet?
Nej, men jag tyckte, jag var väldigt förtjust i Paradise Hotel då. Jag har inte sett, alltså, sen så blev det någonting annat skulle jag faktiskt vilja säga. Men det var ju ett väldigt spännande socialt experiment, liksom 2000, när kan det ha varit?
2010.
Mm. Var det 2010 som jag var där?
Ja.
Ja, men fram till det, 2007, 2008, 2009, så var det liksom ganska sensationellt och spännande. Och då så ringde jag till TV3, eller om det var Viaplay, ja men Viasat tror jag de hette, MTG. Och så sa jag att jag skulle gärna vilja leda det här programmet. Och då så sa de ja. Så att det var ju faktiskt helt sjukt.
Vi har väl ett klipp här.
Ja, fan vad kul att se igen. Fan vad kul.
Helt avslappnad.
Men ung och är ganska vacker.
Hur gammal var
det där? Det var 12 år sedan. Jag var 34.
Ja. Hej och välkomna till parceremonin.
Tack.
Aja, kul att se dig här. Du har haft all access.
Det har jag haft.
I veckan.
Nej, men snälla, stäng av det här nu. Jag kan inte titta på det.
Ja, jag tänkte...
Hur tänkte du när du fick all access?
Ett väldigt enkelt sätt att få lära känna allihopa. Det kan ju vara väldigt svårt att komma in som ny i en grupp som är ganska sammansvetsad. Men det här gav ju mig en fördel till att jag kunde verkligen få en riktig chans att lära känna de individer jag var mest intresserad av att lära känna, helt enkelt.
Och du har ju då sovit med Erik Emanuel.
Nästan.
Jämför dem. Ja, kul att vara här.
Du är lite av den galna typen. Emanuel,
han... I sängen.
I sängen.
Fan, du är inte där för att lalla, så det ser man ju. Du är riktigt bestämd.
Han är filosofen som det är så himla roligt att ha långa samtal med. Och Damir...
Jag minns de här.
...får ta hand om mig när jag är på full i sängen.
I sängen.
I sängen.
Absolut.
Ja, men nu har vi fått en bild. Nu vet vi ungefär.
Sexuell frustration.
Du låter ju nästan ironisk när du pratar. Nej, som att du var uttråkad.
Men jag tycker han låter allvarsam.
Mm.
Alltså, ja, han vill veta mer. Han är bestämd. Han är bestämd.
Jag kan inte ta in det.
Men jag måste säga att det här, det är som jag inte säger, det är så långt ifrån liksom så som du känns nu.
Jag kollar på mig nu, jag har polo.
Du är som grundare med Apple.
Och sen dubbelknäppt liksom. Så här, ni såg det va?
Men vad känner du då när du ser dig själv stå här i Mexiko?
Nej, men vad ska man se? Man ömma för den där killen lite grann. Men jag tycker att, vad fan, jag ska inte... Jag har varit så glad i alla år att det inte har funnits någonting på nätet. Nu finns det tydligen det. Och det gör mig lite...
Hela säsongen finns på YouTube, ja. Så du kan i halvlek i åttondelsfinalen.
Så är du intresserad av att kolla på PH 2010, då går in på YouTube.
Ja, roligt att ni slår ett slag för det.
Men alltså, vi måste... ångrar du att du gjorde det?
Nej, vad fan. Nej, men jag har inte gjort bort mig, antar jag. Men det, var inte, det är inte så att jag liksom... Jag har, alltså, det står ju väl inte det så här i mitt CV högst upp om jag söker något jobb, tänker jag. Men ja, fan, jag ska inte hålla på bara så. Men, hård mot mig själv.
Vi måste ändå komma till så här, för att den personen som man ser där, sett till, alltså den bilden som jag ändå sett senaste åren, alltså det här var ändå 12 år sedan, någonting så där. Du har ju ändå blivit så, alltså till exempel dina böcker som du pratar om. Nu är inte jag någon kille som läser böcker. Jag har läst 2 böcker. Det ena är Anis Maskinen och den andra är Sälj med Fredrik Eklund.
Mm.
Men liksom, jag har ju sett filmen. Min syster läste ut en bok på typ 4 timmar. Den här Glöm mig och bränna alla mina brev.
Mm.
När hittar du den nivån i dig? Att liksom leverera såna där böcker?
Ja, vad ska man säga?
För det känns så långt ifrån den här. Liksom,
ja,
man ser
ja
här,
precis.
Liksom.
Nej, men när jag skrev den här bloggen, då varvade jag de här lite så här, liksom, hårdare inläggen med minnen från barndomen. Alltså, jag minns min pappa. Och sen så skrev jag lite längre texter om det. Små tavlor kan man säga, scener. Mm. Alltså, jag och pappa står och vi har just fiskat. Vi har tagit upp näten. Mm. Och det är 3 abborrar och 2 gäddor i nätet. Och vi står och nystar ut de här näten vid bastuväggen. Mm. Och han står med en röd hink. Så att när han får fram en abborre så dimper den ner i hinken. Och så ligger den där liksom och andas. Och häver sig med hjärnorna. Och jag tittar på pappas liksom, rörelser med sina händer. När han försöker nysta ut den här nätet. Det ser ut som att det är hopplöst. Jag måste kasta nätet. Men så gör han någonting. Han vänder någonting. Han vänder en maskarett och sådär. Och så bara... Så rasslar det till och så ligger nätet helt rent. Mm. Och sen så säger han, hej pojke, säger han till mig. Det är så fint att du är med mig. Mm. Att du håller med sällskap här. Ja, det är inget mer. Men det är ett minne som jag aldrig glömmer. Och jag minns hur solen liksom strilar genom träkronorna. Mm. På hans liksom blåa puma tisha. Ja, och den här, jag har liksom ett gehör för barndomen. Ett liksom fotografiskt minne. Och det använde jag mig av i de här inläggen. Och, det var där som liksom jag förstod och andra också att det här kan man använda. Mm. Så då skrev jag Skynda att älska som var en bok som handlade om min pappa. Mm. Och det var min första bok. Ja, min första bok var ju en bok med Carolina Gynning i för sig. Men min andra bok. Mm. Och sen så har jag liksom använt det där. Liksom, jag, på samma sätt som du har en känsla för musik, så har jag en känsla för minnen och melodin i dem. Och det är det jag håller på med. Också i teatern, också i podden och också i som krönikerna på många sätt. Jag minns saker och jag kan paketera de här minnena.
Jag måste bara säga, sättet du paketerar på, din storytelling, den är helt outstanding.
Ja, vad snäll du är.
Nej, men alltså, det är så jävla, det vet jag att det är fler som tycker, men det är så här... Sättet du sätter ord och beskriver med detaljer. Alltså när man lyssnar på din podcast.
Det känns som att man är där, bredvid dig när du pratar. Mm. För några avsnitt sen berättade du om någon dröm du hade haft. Där du hade träffat, där du sett din mamma och pappa på en brygga.
Ja, just det. Samma ställe där.
Alltså, det, när du får de där sekvenserna i podden. Alltså, det finns ingen som kan leverera det på det sättet som du gör.
Det är synd att inte Anis har hört en sekund.
Jag har pratat om Samir Babran bara.
Ja, nej, det var det. Ja, det. Men kan det var det enda du hörde.
Ja. Kan inte du berätta,
och sen så kom hatet.
Och sen kom hatet.
Ja. Ja, men kan inte du berätta den där sekvensen för Anis så han får förstå lite? Liksom. Jag tycker det var så jävla fint.
Ta mig med storm, Alex Schulman.
Nej, men berätta det här på det sättet.
Alltså så här, jag undrade så varför drömde jag den här drömmen om och om igen? För det var ingenting, tänkte jag. Det är en dröm där jag går ner för den här liksom grusstigen som leder ner mot vårt torp i Värmland. Ja. Mitt i en skog, vid en sjö, ute ingenstans. Närmaste grann är 3 mil bort. Och där var vi varje sommar under min barndom. Och i drömmen så går jag ner för den här grusstigen som är helt kritvit alltså. Och naturen är mörkgrön av klorofyll, alltså det är tidig juni. Och jag kom ner till det här huset som är allt för mig. Och sen så nere vid stranden, där sitter mamma och pappa. Men jag är vuxen alltså. Men de sitter där, de är döda nu. För mamma var alkis och dog ung. Och pappa var gammal, han var ju 60 år när han fick mig. Så att han dog av ålder när jag var 27. Men i drömmen är jag det som jag är nu. Och jag ser dem, de är nere vid vattnet. De brukar alltid följa kvällssolen. Alltså, du vet, solen går i en bana. Och när det blir kväll så försvinner solen från olika uteplatser. Och då hade de ett litet bord och 2 stolar. Och så följde de med kvällssolen längs stranden. Liksom, tills de var ute på en udde. Det var sista kvällssolen liksom, innan den dök ner bakom träden på andra sidan sjön. Och där sitter de i drömmen. Och de är lite uppklädda. Det är som att de har väntat på mig. Och jag kommer ner till dem. Och de reser sig. Och det är en omfamning. Och det är ingenting. Tänkte jag. Men sen så i samband med det, dagen efter, så såg jag en pojke som hade sprungit bort på ett hotell. I Göteborg. Och han sprang runt och irrade. Och det var så synd om honom. Och han blev omhändertagen av någon i personalen. Och jag följde efter pojken för jag ville se vad det blev av honom. Och till slut så hittade han sin mamma och pappa. Och då kramade han dem. Och jag bara grät. Och då kunde jag koppla det till att det var liksom, på något sätt, den här omfamningen av mina föräldrar i drömmen är ju liksom försoningen på något sätt. Den som jag aldrig fick innan de dog. Så att det är därför som jag drömmer om och om igen. Därför att i drömmen så är, och det är därför den drömmen är viktig. Därför att det är drömmen om försoning. Förstår du?
Ja. Det är fint.
Ja, jag tycker det är så jävla djupt. Jag tycker också att det känns som att i dina böcker så är det mycket så här, man får känslan av att du jagar lite den här försoningen. Du vill liksom, eller jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns som att det finns något som är obearbetat liksom, kvar hos dig.
Verkligen, det är inte färdigt.
Men hur gör man för att försöka, eller hur skulle du säga, vad är det för verktyg för att kunna liksom ändå fortsätta med det du gör och ändå kunna hitta den här försoningen någonstans?
Nej, men det går ju inte eftersom de är döda. Så att jag måste liksom hitta försoningen i det som redan har hänt. Mm. Min mammas fall till exempel, eftersom hon var så svinig mot mig. Alltså, hon var ju rätt hemsk. Och jag har liksom minnen av att jag längtat efter liksom henne. Alltså längtat efter, vad ska man säga, längtat efter att vara nära henne när jag var barn. Jag har ett starkt minne som jag förstod bilden av först liksom i vuxen ålder. Jag är en pojke och jag minns att jag en hel dag ligger i solen. Mamma är i Stockholm, jag är i Värmland. Hon ska komma på kvällen. Och jag minns att jag ligger en hel dag i solen för att jag bränner med mig flit. Alltså i solen. För jag vet att om jag bränner mig nu, då kan det vara så att mamma kommer smörja in mig med en Nivea-kräm. Och då kommer hon röra mig.
Oh, shit.
Ja, men det är ju en tydlig, liksom, tydlig bild av en son som längtar efter sin mammas beröring. Och den hade jag aldrig. Och därför så vad är försoningen? Jo, men det är väl att hon någon gång älskade mig. Och därför så letade jag till tidigare minnen när jag var 4 år kanske. Och då hittade jag små punkter, små diamanter av att hon har hållit om mig och att hon har sagt att hon älskar mig och sånt där. Och det blir på något sätt försoningen när jag hittar de minnena.
Men det är väl också, vissa saker går ju bara inte. Alltså vissa saker, jag tänker så här, ja, min pappa gick bort 2014 och han fick inte se något av det här. Och det går inte en dag utan att jag tänker på det. Och vad hade hans reaktion varit? Han hade sin plats i soffan i vardagsrummet där han satt och drack Falcon och kollade på arabiska serier på Al Jazeera. Och där hade han suttit när jag var med i Mello eller Let's Dance eller vad fuck det nu är. Vad hade han sagt? Vad hade han gjort? Jag kommer aldrig få veta det.
Nej.
Och jag är ju så hjälplös i att jag kan inte göra något.
Nej.
Jag är ändå så här, i livet generellt, vill jag ha någonting då hämtar jag det, vad det än är. Det här kan jag inte hämta.
Men alltså, vilken grej som du har gjort skulle du helst ha varit villig att han såg eller tog, eller fick uppleva?
Oj, jag vet inte. Jag tror mer att jag hade velat se hans reaktion på både gott och ont. Alltså typ när någonting går väldigt bra. Men också när saker går åt helvete. Typ när jag åkte ut Mello 2019 i deltävlingen för att bidra i ett sög. För min mormor satt och kollade på det. Och hon hälsade på från Vitryssland. Och hon skulle åka hem dagen efter. Så när vi åkte ut, då ställde hon sig upp och svor. Hon bara, alla här är dumma i huvudet, jag åker hem. Fuck det här. Alltså så här. Så det finns något charmigt i det också. Att det blir så här, hon blir arg på alla förutom mig. Även fast vår låt var sämst. Så jag hade velat se hans reaktion i liksom glädje. När liksom det går bra. Men också när det inte går bra. Bara för att höra vad hade han sagt. Hade han fattat någonting? Eller hade han velat byta till Al Jazeera och kolla på arabnyheter? Alltså det är typ sådana grejer.
Jag tänker typ, alla har ju ett mörker. Och man måste ändå hitta ett sätt att kunna ha det liksom hängandes hela tiden i livet. Men att man ändå kan komma vidare. Liksom. Man måste hitta liksom verktyg för att ta sig vidare och inte fastna i det.
Nej, men jag har
och det är alltid intressant att veta. Det. Liksom. Ja, men jag tänker bara att så här, du ser själv att du tänker på han varje dag och du tänker på situationerna. Alltså liksom, jag menar bara att det är lätt också att man fastnar i de här tankarna och att det liksom äter upp en eller att det påverkar en väldigt mycket. Men samtidigt har man ju ett liv som händer.
Du menar att man ska leva i nuet eller?
Man
ska
men alltså man har ju ändå ett liv som händer här och nu också som man måste liksom hantera på något sätt. Mm. Det måste vara så jävla svårt, det måste vara så bitterljuvt.
Nej, men det när man går, och jag blir också såhär, att när han gick bort, jag hade skulder på 300 000 hos Kronofogden och var telefonförsäljare. Han ska se mig idag i min lägenhet, i min Porsche, i mitt kontor och i alla de här grejerna. Vad har han sagt? Och jag kommer aldrig få veta det och det suger så jävla mycket röv.
Har du Porsche? Är det din som står där utanför? Lite lätt felparkerad.
Ja. Jag tog körkort för en kvart sedan, jag skyller på det.
Får se om det finns kvar överhuvudtaget när vi kommer.
Vem vet?
Ja.
Men alltså dina böcker är ju också helt otroliga alltså. Skulle man, alltså du måste ju ändå vara topp. Författare i Sverige, topp tre bästa författare i Sverige alltså.
Nej, då hade jag ju fått priser och sådär.
Har du inte fått det?
Nej.
Jag ska fixa priser. Nej. Nej, vänta,
men Robin säger alltid till mig att skit i priserna så länge du får jobben.
Ja, nej, men så länge du har folkets kärlek kan man väl säga, eller?
Ja. Hur många böcker har du sålt?
Ja, men jag har aldrig räknat och det ska man väl fan inte hålla på med. Men om jag räknar snabbt bara lite bara, så måste det väl vara över 1,5 miljon kanske.
Är det sant?
Ja, något sånt där.
Åh, herrejävlar. Skulle du kunna skriva självbiografier?
Om andra?
Ja.
Ja, men det har väl gjort lite kan man väl säga.
Bra, alltså, var det för mejladress? Jag ska skicka ett förslag till dig.
Det är bra.
Alltså, läkaren sa att det är precis sånt han inte ska göra.
Exakt. Mejlar vi på no reply.
Jag släpper allt.
Men, och så sätter jag med dig. Jag vet, man pratar om typ Camilla Läckberg som har sålt 50 miljoner böcker. Många säger att hon är liksom så sellout. Och att hon är så här kommersiell.
Mm.
Vilket jag tycker så här, lyssna, hon har sålt 50 miljoner böcker. Alla kan gå och bocka för hennes framgång.
Verkligen.
Men räknas du också lite så, alltså i så här att du är, för att dina böcker har blivit film och liksom
ja,
så.
Är
du kommersiell?
Ja, jag är kommersiell. Verkligen. Jag är ju verkligen kommersiell. Men jag vill ju att det ska vara bra samtidigt. Men jag har inget emot Läckberg alls. Alltså hon gör ju det hon gör och det gör hon ju bäst i Sverige. Men jag vill ju att det ska ha lite högre litterär liksom, nivå. Det vill inte hon. Hon har ju inte några sådana liksom, ansatser. Utan hon vill ju att det ska vara precis som hon vill ha det. Men jag skulle älska att skriva bra saker som också är breda. Min pappa var tv-producent. Han producerade Hyllans hörna och sådär. Alltså det var ju största programmet som gick i svensk tv under hela 60-, 70- och 80-talet. Och pappa var producent. Alltså en talkshow. Sveriges första och största talkshow. Den hade ju 5 miljoner tittare varje lördag.
Det är riktigt sjukt.
Den var enorm. Alltså, bara för att ni ska förstå hur stort det var. Det var en gång som pappa Hyland kom på en idé. Att i sändningen då så sa Hyland så här. Ja, vi har en kamera som vi har satt ute i Hägersten på ett höghus. Ett åttavåningshus. Här, så här ser det ut. Och sen så var det då en bild bara på ett höghus där som gick så här. Som ni ser, alla lampor tända. Det kan man tänka sig, det är ju lördag kväll. Jag skulle bara vilja testa hur många som tittar på programmet så att om ni kan släcka era lampor på en given signal.
Och var det här liksom livesänt då?
Ja. Så det var 3, 2, 1, släck. Och så bara, pum.
Du såg
det. Det bara slocknade.
Hur fan, vad coolt.
Ja, förstår du vilken jävla genomslag man har då?
Ja, men vi har ju sagt att vi är Sveriges enda talkshow. Då finns det alltså 2 stycken.
Ja, men det här finns inte kvar.
Nej, men
då är vi Sveriges enda talkshow. Just nu.
Om alla där hemma släck hela lampor på 3.
Exakt.
Ser du? Det är ju så förmörkelse det här.
Otroligt. Och elen bara gick ner. Nej, men det var faktiskt fantastiskt. Men det som jag vill komma till var att pappa alltid var liksom, han var, det var liksom, det där är ju kvalitet tycker jag, att man ser det där. Men han var jättebred. Han ville att alla skulle vara med, pappa. Mm. Så att liksom, och det är samma sak med som liksom, jag älskar att läsa och ta del av underhållning som är väldigt bra men som är väldigt bred. Om du jämför till exempel Tranströmer, alltså poeten som vann, som fick Nobelpris, ni vet om det. Med Ekelöf, en svensk poet som ju också var väldigt bra, men som ju då kunde kasta in tyska meningar. Ja, men då tappar han ju mig i alla fall. Jag kan inte. Men Tranströmer skulle aldrig göra det. Han skriver liksom på samma nivå som en 11-åring ungefär, men han skriver ju så liksom, men det är ändå så pass bra att det är mästerligt då. Och så vill jag skulle vilja ha samma uttryck, alltså skriva någonting som är bra, en stor roman. Men som alla liksom kan läsa. Det är min dröm.
Alltså jag var på bokmässan i år. Och jag fick lära mig väldigt mycket. Det var mycket intryck för mig. För att det är en helt annan värld. För jag visste inte ens att den här världen fanns. Mm. Alla har sån här turtleneck som du har. Och alla pratar om Horace. Det är en grej. Det vet jag fortfarande inte. Det är en person tydligen. Och Svenska Akademin. Det vet jag fortfarande inte vad det är. Men det var liksom...
De ligger ju precis här.
Men jag och Markoolio yrade runt. Han och jag släppte bok typ samtidigt på samma förlag. Och vi yrade runt där som 2 nötter och fattade ingenting. Och det var väldigt roligt. Men det är ju liksom en väldigt stängd... Alltså det är så här... Du kan inte vara bättre än dem i deras närhet.
Nej. Men du kan vara större. Jag tänker att din kö till din signering var 10 gånger så lång som... Horace Engdahls kö var.
Men det var mer att alla de här människorna ville ta bild med mig till deras barn. Ja. Vilket var, det var som att de skämde ut sig lite för sig själva.
Aha.
För att de sänkte sig till nivån. Att, det var som att jag fick bara känslan av att oj.
Nej, jag kommer aldrig glömma när jag... För jag var på samma förlag som Margot Ditz vid något tillfälle för 5 år sedan. Och då hade jag precis skrivit en bok och sen så var det då signering. Och så hade jag signering samtidigt som Margot. Och jag hade typ 3 pers i kön. Och hon hade en 80 meter lång kö. Och så det menar jag bara att alltså, ni som är influencers, ni som är liksom, alternativa. Eller ni som arbetar i nya medier menar jag, inte alternativa. När ni kommer till Bokmässan, då är det ju full fart. Det är spektakel och det är väldigt kul för oss som inte gör det. Men det var ju ändå det knäckande att stå bredvid Margot Ditz. Som väl ligger under botten och skrivit en skitbok. Alltså jag vet inte, jag har inte läst den. Men jag menar, jag har kämpat i 2 år med min bok. Ingen jävla intresserad. Och så står hon där. Mm. Det enda trösten var ju att de inte riktigt visste vad hon hette. De ropade ju på henne. Sa Margax. Det var faktiskt jävligt kul.
Ja, men det är väl alltid någon form av tröst.
Men skriver du på någon bok nu eller?
Nej, jag är ju utbränd. Så jag kollar på fotbolls-VM.
Ja, okej, det var det.
Ja, jag ligger och dricker bärs.
Ja.
Tycker du att VM är köpt?
Nej, men jag vill inte ens tänka på det. För jag vill bara titta på matcherna. Allt det här politiska hatar jag. För att nu måste jag titta på matcherna.
Mm. Det
är Marokkos
Spanien. Nu är det matcherna som gäller. Ja. Nu är det tyst. Det är matcherna
som gäller. Jag vill inte hålla på med det där.
Nej, jag förstår alltså, det tar ju bort skärmen.
Ja.
Så är det ju. Vi har ju verkligen... Vi har bara klivit in i det rummet. Och nu njuter man inte av matcherna.
Det verkar kanon i Qatar.
Alltså, du är väldigt rolig. För du var en väldigt så djup och litterär konstnärlig
själ. Du var 46 år.
Men det var så här, för mig som inte är så här, jag har ju alltid tänkt att jag är för dum för att lyssna på er podd. Och för att jag försökte någon gång, jag fattade ingenting. Det var också 5 år sedan. Jag kanske ska ge det en ny chans.
Men det är inte svårt, kan du inte säga.
Nej, alltså det är en otrolig podd.
Ja, men det är...
När men du är lite rastlös av det. Så det kanske liksom, när de går in i de här djupa grejerna, då kanske du sätter på TikTok. Mr. Beast på YouTube. Och TikTok.
Men när jag blev intervjuad av dig och Sigge i den här Prime-podden, då blev jag så positivt överraskad hur roliga ni är.
Ja, vad kul.
Alltså, ni är ju humor. Alltså på en väldigt, väldigt, väldigt hög nivå.
Ja, men det är väl en ganska rolig podd. Är det
absolut.
Inte det?
Ja, jag måste bara säga, det är sjukt att ni har hållit på så jävla länge. Jag vet inte hur många avsnitt ni gjort. 500 eller hur många ni gjort?
580 någonting, ja.
Alltså hur lyckas ni liksom hålla det så intressant hela tiden? Måste det vara ett jävla jobb eller?
Ja, det är jättejobbigt. För att de första året, då är det jätteenkelt. Då lassar man på med alla anekdoter man har. Ja. Du vet, det är som att om man är på en middag som man är en bostad som man aldrig träffat förut, då är man ju en vinnare. Exakt. Därför att man kan ju, det är så mycket stories som man ändå kan dra. Mm. Men när man har gjort det ett år, 50 veckor, och de är slut. Mm. Alla livsåskådningar, alla hållningar, alla politiska, alla tankar man någonsin haft, de är ju slut efter ett år. Mm. Då måste man ju göra något annat. Och då bygger det mycket, i mitt fall så bygger det mycket på det som faktiskt har hänt i veckan. Alltså jag kan berätta 40 minuter liksom om den här stunden. Det kanske jag gör. Imorgon ska jag spela in.
Det ser bara mycket fram emot.
Mm. Ja, och då kan jag bygga upp en story kring det. Så plockar jag in något annat som har hänt. Liksom man försöker hitta ett tema i berättandet. Sådär. Men det går ju inte längre att liksom, dra någon liksom, anekdot från ungdomen. För alla är redan dragna.
Men det sjuka är att det spelar typ ändå ingen roll. För när du väl gör det så är det ändå helt förtrollat.
Ja, men det är otroligt snällt.
Ja, så det ska du veta.
Vår eminente producent Jonte, du har ju ett litet utdrag här. Mm. Ifrån det första avsnittet.
Fan, det är bara som hela ploggerin jag håller på med.
Ifrån det första avsnittet utav...
Det är som det här programmet Här är ditt liv eller vadå. När man går igenom en artist på... Det gick ju på SVT tror jag.
Mm.
Man kan säga att det är lite samma...
Välkomstavsnitt. Ja, det är så hemskt.
Välkomstavsnitt.
Men det är som inte... Ja, just det.
Mm, hur var det? 10 år sedan?
Ja, det är 10 år sedan.
Väldigt gypsy.
Mm.
Ja, får jag bara säga en grej? Och då pausar lite. Det här, den här gingen.
Mm.
Det värsta som finns. Det är när ni har berättat något jättefantastiskt.
Mm.
Och ser det på kvällen. Och sen så bara bryts det med den här gingen.
Mm. Har ni kvar den här gingen?
Den kommer så jävla opassande. Ja. Det måste ni också göra.
Här får du konstruktiv kritik.
Exakt. Kan ni ändra det här?
Ja, bra. Det fixar vi.
Bara en liten detalj. Ja. Nej men alltså det säger ja men ni berättar något otroligt. Så jag bara, man ligger och sover. Det är ända.
Ja men det blir bra.
Ni har aldrig haft det där. Ni får ta upp det på måndagsmötet.
Ja, vi har hört.
Tack för det.
Tack till oss.
En podcast kommer hålla på ett tag, eller vad säger du?
Ja, men vi hoppas ju på att den ska hålla på, att den är tills vidare gående.
Vi är ju fria.
Vems badrumsplanering? Mm.
Ofta när folk kör igång en podcast säger de att vi ska köra 12 avsnitt och så ligger de på någon sajt. Alltså man känner att de får pengar.
Mm. Det får inte vi.
Nej, tyvärr. Vi är starka. Vi kan säga vad vi vill.
Ja, pausa där tycker jag.
Det kan vi. Och det har vi funderat på ganska länge att göra.
Det är ju så är det intressant. Vi är fria, säger vi. Vi är inte sponsrade. Mm. Nu är vi ju en enorm koloss av liksom, sponsorer.
Ja, det är en kassako den här
podden. Ja, men det är inte det jag vill komma till. Utan jag vill komma till att vi är så lite fria man kan vara egentligen.
Ja, vi är så låsta.
Ja, jag minns den där friheten. Alltså, vi är helt fria. Nu är det ju faktiskt så att det finns en rad, liksom, inte bara faktiska sponsorer som vi har, som vi absolut inte skulle kunna prata illa om. Men det är också så att om jag har haft en dålig erfarenhet på Burger King, så kan jag också dra mig för att berätta om det. För jag tänker att det är en potentiell sponsor.
Ja, jag fattar.
Och det, är liksom, det kan man ju avsky lite. Men liksom, det är så naivt, det är inte naivt, men det är liksom, så underbart. Vi är fria. Nu är det liksom fattigt. Vad vi är liksom, i fängelse. och, liksom, och då var det så här. Jag minns att det var så här, bara, efter något halvår så bara, ska jag verkligen podda. Så jag sa, Sigge, ska vi inte bara lägga ner podden? Vi bråkar så mycket ändå. Det är inte värt det. Och då skulle vi kunna ha gjort det ju. Mm. Nu, om jag idag fick för mig att jag skulle lägga ner podden. Ja, men det skulle ta 2 år.
Mm, det är ett maskineri som måste.
Ja, men det är så här kontrakt som sträcker sig. Och det är liksom, du vet, 25 personer som är berörda och liksom, det är liksom, det är andra tider verkligen.
Hur många lyssnare har ni i veckan?
Ja, men det ligger på 220 000 eller 230 000, något sånt där. Det liksom går lite fram och tillbaka.
Men är eran podd större än Johanna och Elin?
Nej, det är den ju inte. De ligger ju alltid på typ 7 000 mer än oss. någon vecka, en vecka av fem typ går vi om dem. Men jag skulle säga att om man ska säga vilken podd är störst så är det ju dem.
Hur känns tyvärr det då? För ni hade väl den platsen väldigt länge?
Jag hade den i alla år. Ja. Men vad ska man säga? Jag tycker ju väldigt mycket om de två. Ja. Ni också väl?
Ja.
De är härliga personer. Och
så. Vi har båda här.
De har faktiskt de som gästar också.
Ja, vad bra. Nej, men är det någon man unnar framgång så är det faktiskt de två. Så jag har inte så mycket emot det. Men lite. Framförallt när man ska sluta podda, när det nu blir, då vill jag gärna sluta som etta.
Ja, jag fattar.
Det är inte kul att sluta som tvåa.
Nej, men du får bara dra fram den här dagboken.
Exakt.
Och sen har du den.
Ja, exakt. Exakt.
Men blir, alltså, när du har kört så många år, liksom, hur håller man geisten uppe? Blir det inte så här slentriant, man bara kör och kör och kör och kör?
Nej, men det är så mycket ångest. Och ångesten ger någon typ av energi som ofta är negativ för sig. Men jag menar, jag har ju nu ångest för att jag ska podda imorgon.
Det är så?
Ja, ja, absolut. Jag måste skriva manus ikväll. Och det är en enorm ångestboll som man går runt med. Så att geisten finns där för att den är så enormt negativt laddad skit.
Ja, men det är ju ångest och en drivkraft.
Ja, det är det verkligen. Men det är ju aldrig kul. Aldrig.
Okay. Det är så?
Nej, jag har inte haft kul på 10 år.
Är det sant? Du, vi har ju en plats över här. Ja, men om du vill komma på den roliga sidan.
Men då skulle vi ha kul i några veckor. Sen skulle vi inte ha kul, tror jag.
Men vi kommer vara fria.
Jag vet.
Nej, men exakt, men vi är inga sponsorer. Det är ingen som vill sponsra det här. Vi är skitfria, kom hit.
Nej, men hur träffade du Sigge?
Nej, men vi träffades genom... hur fan var det nu? Jo, han intervjuade mig i tidningen Bonn. En sån här svår konst, kulturtidning. Och då såg vi på PA Company. En restaurang där inne i stan. Har ni varit där?
Nej.
Gå inte dit. Jävla dåligt.
Är det så?
Ja, men så otrevlig personal.
Ja, jag aldrig... Vad sa du att den heter?
PA Company.
Okej. Okay.
Det är sån där personalen föraktar den för att man kommer att äta på deras chaska restaurang.
Det låter som en byggfirma.
Mm. Ja, det gör det ju. Ja. Men i alla fall, där sågs vi. Och där så, han intervjuade mig och så tänkte jag bara, han är en keeper. Vet man känns så ibland i livet. Man bara, den här killen eller den här tjejen, jag tycker om henne. Eller honom. Och när man känner det, framförallt när man är vuxen. För det gjorde man ju ofta när man var barn, minns jag. Men han är min kompis nu, eller han sådär. Det händer ju att man blir berikad på vänner när man var ung. Men när man är äldre så händer det inte lika ofta. Och när det väl händer, när man träffar någon så bara, fan, allt han säger är roligt eller intressant. Eller när man är med i ett annat samtal med någon. Och sen så säger du någonting och då tänker jag, ja men det är intressant. Men det enda som jag egentligen vill veta är vad Sigge tycker om det. Då vet man att man har hittat någon som man vill vara nära. Och den känslan hade jag, och den känslan har jag faktiskt fortfarande kvar.
Det är sjukt.
Jag tänkte på det i somras faktiskt. Att jag satt på en middag på Gotland där vi har vårt landställe. Och jag bara tänkte, och vi var många som åt. Det var något samtal om något som var svårt. Och jag bara tänkte att det enda jag vill veta är vad Sigge tycker om det. Det är ändå starkt tycker jag att det efter 10 år
verkligen
är så mellan oss. Eller att jag känner så för honom i alla fall. Det är jag väldigt tacksam för.
Jag bara brukar säga att vi är arabernas Alex och Sigge.
Ja, precis. Ja, det är precis. Det får ni faktiskt lägga av med.
Det är det här med, du är jätterolig. Ja, skulle du kunna ersätta Sigge, tror du?
Nej, jo men... Hur skulle det bli om jag typ på Vikingsson skulle podda? Nej, jag tror inte det. Vi är så himla bra... Han är ju så analytisk och teoretisk. Han har sina teser om livet och om samhället och om liksom, generationer. Och
också otroligt.
Civilisationer, ja men det är fantastiskt. Och jag är inte alls där. Jag är bara känslosam. Och jag har mina känslor. Och jag bär dem utanför kroppen. Och sen så kan jag stöpa dem liksom, i historier. Och så möts de här två, Sigges teorier med mina liksom, känslor. Och då blir det väldigt bra. Jag vet inte, jag kan inte tänka mig någon mix som skulle vara bättre.
Jag kan ju tänka mig också att efter 10 år av liksom, över 550 avsnitt... Så måste det ju liksom, eran podd måste ju liksom gått åt så mycket olika håll. Mm. I liksom tonalitet och vad ni pratar om. För att det måste man ju liksom, det byts ut hela tiden.
Mm.
Och det har ju varit liksom på gott och ont. Alltså jag vet att förut till exempel... Alltså när vi hade den här Samir Badran-grejen, för er som inte vet, så för 3 eller 4 år sedan så träffade du Samir Badran på Brillo. Någon skulle, det var din dotter, skulle ta en bild. Mm. Du tyckte han var dryg eller vad det nu var. Mm. Ni pratade om honom i podden. Mm. Det här slutar med att Samir blir jätteledsen.
Han blev förbannad.
Ja, rosenrasande.
Gick till dig.
Gick, nej, men jag handlade upp om det här på Instagram. Och jag var så, ah, men vi gör, det här var diss-track-eran på YouTube. Alltså det var diss-track, vi hade ju så här, jag och en annan som gjorde diss-tracks mot varandra. Så 2 miljoner visningar. Alltså det här var störst. Så det var liksom den, det var den eran av YouTube. Och jag bara, vi gör diss-track till de här, Alex och Sigge.
Jag vill bara säga, jag tar avstånd från det här materialet. Jag har ingenting med det
här. Nej, och för mig var det så här, det här var en väldigt rolig grej. Och jag fattade ju inte riktigt vilka ni var och varför ni ville att Samir Badran skulle dö.
Nej.
Och jag fattade ju inte tonaliteten, utan jag fick ju höra det här ur kontext. Och jag bara, oj vad otrevligt sagt.
Och var det så allvarsamt alltså?
Mitt håll som inte fattade och inte liksom... Alltså jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att ta saker ur er podd ur sin kontext.
Mm, like
för att ni har en viss ironi i vissa grejer och så här. Och det fattade inte jag. Men det här blev väldigt kul. Jag kommer ihåg att det var väldigt... Alltså den här videon hände hos oss. 550 000 visningar eller något.
Ja, det är för jävligt, ja.
Ja, men det är det tredje som kommer upp när man söker på Alex Schulman på YouTube.
Det är inte kul.
Men allt har ett pris att jag ska ta bort det. Jag vet att du är tät. Men vi kan prata sen. Men det jag vill komma till är att jag kommer ihåg att det var många kommentarer som var så här, och mycket andra kändisar som var så här, haha, fan vad kul att det är, så sätter dem på plats, äntligen får de vad de förtjänar. Och jag kan ju tänka mig att det här, det är inte första gången ni pratar så om någon i eran podd.
Nej.
Hur mycket av det som sägs i den här podden är liksom, fan vi behöver göra innehåll, vi kastar hand under bussen?
Ja, men det är väl en del i alla fall. Alltså ganska mycket. Inte det att, ingenting är ju liksom taget i luften bara.
Nej.
Men däremot så vrider man ju och knorrar och liksom man tar i lite för att skapa innehållet. Så i Samirs fall, alltså, eftersom jag har tappat minnet så minns jag faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att han var väl inte speciellt otrevlig, men lite kanske. Ja. Så pass liksom märkbart att det gick att liksom göra, att notera det och att prata om det i podden. Ja. På ett överdrivet sätt som gjorde att han kanske lite överkänsligt, men ändå reagerade, kanske med all rätt ändå.
Alltså,
vad fan vet jag? Men han reagerade, blev ledsen eller blev arg. Men sånt där är vi med om hela tiden. Det som var, och det var ingen, och det hade inte varit någon fara heller den här gången, om det inte hade varit så att mina döttrar liksom såg upp till dig och till Samir, och då blev det en krock. De var, min pappa är coolast i världen och de där är coolast i världen och de tycker inte om varandra. Ja. Det blev liksom, det blev, då fick man ju, då fick jag ju prata med min dotter och säga, alltså det här är en karaktär, jag är en karaktär, Annie är en karaktär, den karaktären gjorde en låt, han, alltså om vi ses så kommer inte vi stå och hata varandra eller slåss, utan det är liksom, det är ett spel som äger rum bortanför de som vi verkligen är. Det är svårt att förklara för ett barn, men det är så uppfattar jag det. Så att när jag bråkar med någon så tycker jag att det är väldigt tydligt för mig att det är karaktären Alex som bråkar med karaktären Peter Jihde eller vem det nu är. Och att det, liksom, det finns inga riktiga liksom känslor inblandade, i alla fall inte från mitt håll, från mitt perspektiv. Men det var svårt för att jag minns att Charlie skrev ju en disslåt till dig.
Vem är Charlie?
Min dotter.
Ah, okay. Ja, perfekt.
Som hon sjöng för mig, du vet, några dagar senare.
Ja. Jag vet inte hur den gick.
Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var så gulligt jag, för att hon liksom...
Ja. Hon tog rygg på det, det är klart hon skulle göra det. Jag träffade ju henne på Valhallavägen under Let's Dance. Typ vid 7-Eleven där. Hon bara, du har dissat min pappa. Och jag bara, vem är din pappa? Hon bara, Alex Schulman. Jag bara, hälsa att han är kung. för att det är ju, det, även om det är så här, man är, det är ju lite spel för galleriet.
Ja.
Men det var också så här, när du tänker tillbaka på det, och just, för det jag minns i det här avsnittet om Samir, det var ju att Sigge sa till dig att så här, men kan du inte glädjas att om 10 år så går det inte bra för honom längre.
Ja, då är det över,
typ. Ja, och varpå du svarar, nej, jag vill att det ska gå dåligt nu. Och varpå nu han har sadlat om och blivit mäklare.
Ja, men det är inte det otroligt? Det går väl bra för honom?
Det vet jag inte.
Är han inte det?
Nej, jag vet inte. Jag hoppas det går bra. Jag tror det går bra.
Det går bra.
Alltså, jag tror inte det går dåligt i alla fall. Sen är det en tuff bransch och börsen är åt helvete och jag väntar på väg upp. Ja, det. Men vad känner du nu egentligen kring Samir Badran?
Nej, men jag känner, alltså, jag känner noll liksom animositet, noll ilska, noll vrede. Alltså, jag hoppas verkligen att han känner något liknande.
Hade du låtit han sälja din lägenhet?
Nej.
Det är väl minsta du kan ge honom, du önskar att han döde.
Nej, men han säljer väl liksom framförallt förortslägenheter?
Nej, han säljer på Östermalm i Vasastan.
Jaha.
Varför?
Jaha.
Att du antar.
Han bara, vi hör av oss.
Nej, men varje gång som jag går in på hans Insta så ser jag att det liksom är så här, nu har vi den här ute här i Hagsätra. Den här tvåan. Ja, men det är inte inget fel på det. Men om man bor på Östermalm i en nierummare, va? Då kanske man har ett andra krav. Eller?
Ja. Eller om man bor i en nierummare.
Nej, jag skojar. Men
det är många som... Det känns som att det är många som googlar dig.
Mm-hmm.
Och det skulle vara intressant att veta vad man får upp om man googlar Alex Schulman.
Ja, men Jonte har ju en liten tanke här. Jonte, berätta.
Jonte, berätta.
Men precis som Bara säger, om man googlar en person och skriver bara typ är Anis, så får man ju upp de mest sökta förslagen.
Mm.
Så jag gjorde det på dig, Alex.
Oh, fan.
Jag tänkte att du ska få svara på de frågorna.
Ja, men varsågod. Kul. Den första är alltså, är Alex Schulman vänster?
Nej, men jag är väl vänsterorienterad. Men vadå, är det en...
Är det kommer det första.
Nej, men jag hatar den idén att jag är vänster.
Därför
att jag
går på nio rummer på Östermalm.
Nej, men därför att när jag skriver mina kolumner så vill jag vara både ibland höger, ibland vänster. Jag vill liksom stå ovanför det där. Ja. Och liksom kunna racka ner på Nooshi Dadgostar lika mycket som jag rackar ner på Ulf Kristersson. Ja. Jag vill det, men det är klart att jag ändå på något sätt så är jag ju så står jag ju på. Jag står ju för en liksom, jag tycker om att vi, eller tycker om, jag tycker det är viktigt att vi värnar om asylrätten till exempel. Det är ju en tydlig vänsterfråga. Och högern vill ju liksom att vi ska liksom ta ner liksom asylinvandringen till under EUs minimikrav till och med. Och där, så att i viktiga frågor så är jag väldigt mycket vänster. Men jag tycker ändå liksom att jag försöker ändå hålla blicken ovanför er lite och kunna vara både höger och vänster.
Är Alex Schulman släkt med David Lagercrantz?
Nej, det är ju inte.
Vem är David Lagercrantz?
Men David Lagercrantz är ju ett son till Olof Lagercrantz. Han skriver Zlatan-boken.
Okej, okay, jag författar det.
Ja, och blev ju
väldigt... Varför undrar folk om ni är släkt?
Jo, men därför att min mormor hade en affär med Davids pappa.
Okej. Okay.
Och det är det som hela boken Brännare mina brev går ut på.
Okej. Okay. Har det här någonting med Stolpe att göra?
Ja, Sven Stolpe är min morfar.
Får jag berätta en anekdot?
Ja.
När jag var telefonförsäljare, i 10 år var jag den bästa av telefonförsäljare. Ja. Mitt liksom, jag sa ju inte, hej, jag heter Anis Dahir som jag heter på den tiden. Nej. Utan jag sa, hej, jag heter Peter Stolpe. Och sen när de sen då skulle skriva ner mitt namn.
Där skrev de i din bok.
Det gjorde jag. Då skrev jag ju, ja, du kan skriva ner mitt namn, heter jag Peter Stolpe. Det är som författaren Sven Stolpe, eller som Stolpe in i det här fallet. Funkar varje gång. Så jag har smutsat ner Stolpe efter namnet.
Så nu kommer rättsliga åtgärder att vidtas.
Det här, ja men det har du redan gjort. Jag läste boken för ett tag sedan.
Ja, det är ständigt på väg.
Advokater hör av sig.
Hur rik är Alex Schulman?
Ja, men alltså, när jag kollar på mitt konto så är jag inte rik. Nej, det kan man inte säga till.
Är du en slösare eller?
Alltså, min ekonomi är som ett gigantiskt liksom, nollsummespel. Där jag tjänar enormt mycket pengar och gör av med enormt mycket pengar.
Vad gör du
av? Vad lägger du pengar?
Nej, men alltså, jag kan knappt berätta det för att det är... Jag kan knappt berätta det faktiskt för att jag vet att folk blir så arga.
Men är du speltorsk?
Nej, för det hade ju varit sant och sorgligt och sådär. Men då blir nog inte folk arga med sitt speltorsk. Jag är speltorsk, jag spelar bort 2,5 miljoner i veckan.
Men är det så att du köper så kött som är dyrt?
Nej, men, ja, men det gör jag. Men det
kan man inte
bränna alla. Nej. Men jag köper, vad ska jag säga? Ja.
Det låter som att du köper något dumt. Som när jag köper dyra kläder.
Det känns som att det är något som är olagligt i det här. Ja. Du vill inte berätta vad det är för någonting.
Nej, men...
Alltså, du lägger mycket pengar på hotellvistelse, har vi förstått.
Enormt mycket pengar.
Sveriges hotellstandard är ju sämst.
Ja, men det är det ju
men
verkligen.
Det är dyrt.
Nej, men i Sverige bor jag aldrig på hotell.
Ja, jag fattar.
Men när jag åker utomlands så då kan det ju rinna iväg.
Tar du det på bolaget då?
Nej, det har jag aldrig gjort. Du föreslog ju det i din låt. Att jag var skattefuskare.
Om du undrar så är det en pågående skatterevision.
Ja, som jag ska stämma mig och vänta bara.
Nej, men jag måste ändå säga det. Just när jag gäller skatt så är jag ju helt löjligt duktig. Alltså.
Det är bra, det ska man vara.
Jag skattar liksom mycket mer än vad jag kanske borde. Därför att jag är så rädd för att, liksom, att åka och att någon skulle säga att det där får man inte göra så där. Så jag har sagt till min revisor att det ska vara jättesträngt.
Ah,
men nej, men det kostar ju pengar.
Ryktet på stan att köpa dyr falukorv.
Ja, det är sant.
Vad är det för falukorv?
Nej.
Men det är samma sak där. Det är hur dyrt kan falukorv vara?
Men är det så? Sabis i fältöversten.
Alltså
där de har dyr falukorv.
Det känns som att du skulle kunna vara så här en samlare kille.
Mm.
Att du lägger mycket pengar på sånt, så här konst.
Nej, inte speciellt. Nej, men så här. Alltså jag lägger saker på helt befängda saker. Nu till exempel ska jag ju bygga upp alltså mitt gamla barndomstorp. Mm. Jag har anlitat en konstnär som ska bygga upp det i en liten miniatyr i, liksom, i skala 1-87. Så det kommer vara en sån här stor liksom, tomt med gräset och huset och ladan och båthuset och bastun och sjön. Och så vill jag att det ska slå en gädda i vattnet så det blir så här ringar. Och så vill jag att stenbotten ska vara exakt så som den såg ut. Och den där blåa Volvo 245 som jag hade. Den ska stå där vid uppfarten.
Och där ska du ha hemma eller?
Det ska jag hemma.
Nu fattar jag varför du behöver 9 rum på Östermalm.
Då så är ju det går inte att motivera. När hon då säger så här, jo men det här kostar så mycket pengar. Då är det pengar som ju...
Det är priceless för dig den.
För mig är det priceless.
Men vad är det som gör att du vill ha det där? Är det att du vill kunna gå dit och titta på det?
Jag vill kunna se torpet varje dag. Jag vill gå fram till det. Och sen så ska vi då bygga, och det kommer ju bli så dyrt så att det är så ett skämt. En spotlight som är på en ställning, en liten båge, som går som solen gick över tomten på torpet. På så sätt att jag liksom kan ha spotlighten så här. Så jag skriver i 13.00 i juni. Då ligger solen där och då ligger skuggorna så här. Och då kan jag se att skuggorna med träden. På kvällssolen där 21.15, då ligger den precis ovanför trädgränsen. Och då kan jag se hur skuggorna faller över liksom husen och byggnaderna. Och,
det är liksom avancerat på riktigt.
Ja, men det är klart att jag skriver i 21.15, 25 juni. Och så får jag exakt hur solen ligger. Med en spotlight som ligger... Ja, men det är...
Kostar det här torpet mer än...
En torpet.
Det gör
det. Det gör det.
Ja, absolut.
Alltså om du inte vet vad du ska göra med dina pengar så har jag ett kök som behöver renoveras hemma. Ja. Så du kan få sponsra.
Men får kolla på det. Det vore kul att hjälpa till.
Okej, vi ska kolla. Har vi en kvar eller på den här är Alex Schulman?
Absolut.
Är Alex Schulman en mobbare?
Men är det verkligen sant? Står det verkligen som ett alternativ?
Jonathan här.
Ja, det är ändå många. Det känns som att det är ändå många som de som typ tycker
jo,
då vissa saker säger att du är mobbare.
Ja, men alla men så här, det har ju blivit en politisk grej tror jag. Alltså, där man använder det här. Lyssna inte på vad han säger om Ebba Busch. För han är en mobbare. Alltså, det är liksom, det är ett argument
är det som används. Är det som alltid används för dig?
Alltid. Och, men jag tycker ändå om det här. För här är i alla fall någon som så här, är lite fundersam. Är det sant att han liksom är en mobbare? Så det är i alla fall någon som, det är i alla fall en grupp människor. Och det här är på plats nummer 5. Så det är väl ett antal människor då som ändå i alla fall ställer frågan. Kan det verkligen stämma? Det som folk säger att han är en som mobbare. Nej, men jag är ju ingen mobbare. En mobbare är ju... att vara en mobbare krävs ju att man är fler personer som går emot en. Och det krävs också en styrke. Liksom man måste också göra det utifrån en maktposition. Mm. Alltså, jag måste ju vara över den personen som jag mobbar. Jag kan ju inte mobba liksom Ulf Kristersson. För han är ju statsminister, han är där uppe. Mm. Så det går liksom inte. Det är inte rätt och rimligt. Men däremot om jag i podden skulle prata om...
Sparka neråt liksom.
Ja, men det var en producent som heter Jonathan.
Ja, exakt.
Som är fulaste jävla jag sett.
Ja, exakt.
Och han hade en prompt där han skrev så jävla dumma frågor. Och han störde... Jag blir tokig på honom.
Ja. Ja, jag känner igen
där. Och om då Sigge säger så här... Jag har hört om Jonathan. Han ska vara helt vidrig. Mm. Ja, men då är det ju obehagligt för att Jonathan är ju inte en offentlig person. Liksom i den meningen står under. Och vi är två stycken...
Han kan inte försvara sig.
Nej.
Han är hjälplös.
Och då är det mobbing. Mm. I det här fallet skulle det vara rimligt. För han är ju... Alltså jag har inte varit så imponerad av Jonathan än så länge. Men...
Jag förstår.
Vi ska lämna upp handen efter det här nu. jag vet att du behöver springa på ditt möte.
Ja.
Klockan är 20. Det har varit en ynnest att ha dig här. Ynnest också ett ord jag lärt mig av Per Lernström. Det var ingen som såg den komma.
Nej, bra.
Alltså, jag måste veta, vad händer härnäst? Liksom? Har du någon pjäs?
Fotbolls-VM.
Är det så?
Mm. Vem tror du vinner?
Men såg du Brasilien igår?
Ja, ja, det var orimligt.
Känns det svårt att
det var mobbing.
Ja, det var mobbing.
Det var mobbing.
Det var det faktiskt. Ja. Det var jävligt bra.
Det tredje målet när de gjorde så FIFA strit i straffområdet.
Hur ska någon kunna vinna? Men Frankrike har Mbappé och det, jag vet inte fan. Alltså. Det ska
bli då en till fråga. Ja. Hade du kunnat tänka dig en otrolig, när det är fotboll kvällsmatch, hade du kunnat tänka dig spendera den tiden och bjuda hem mig och Anders någon gång? En sån tillställning. Eller hade det känts helt otänkbart?
Ja. Eller fylls invandrarkvoten?
Exakt. Eller får vi inte plats i de här rummen som
håller? Det är tyvärr är trångt då.
Alex, det har varit väldigt kul att ha det här. Mycket skratt, och mycket djup. Och väldigt trevligt. Vi är mycket, mycket tacksamma. Tack för att du
var kul tiden. Att vara med.
Kul att du ville vara stående gäst också.
Ja, ja, så ja, kul.
Tack. Vi spelar in om en tre kvart igen.
Tack för chansen. Och
jag önskar dig lycka till. Inte för att du behöver det, men lycka till i allt du tar dig an. Du är, jag ska börja lyssna på er podd och försöka utvidga mina hjärnceller.
Ja.
Och tack så mycket för att ni är hemma och har lyssnat. Nu har vi bara ett avsnitt kvar i Sveriges enda talkshow. Då är vi igång för den här säsongen. Och nästa vecka får vi besök av allas favorit i form av den mustiga av Mauri. Vilket kommer bli väldigt kul. Berra, tack så mycket för idag. Schulman, tack för idag.
Tack.
Jonte, vi ska förhandla. Islander, om någon av kamerorna inte rullar, då kommer jag bryta din nacke. Sara, tack för att du finns. Kära dem i svensk. Och vi är tillbaka nästa vecka. Då är vi igång.
Då är vi igång.